Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi, och dig,
Anna-Karin Windhamn.
Och du har varit i Stockholm precis, men du har inte träffat mig, utan du har varit och träffat andra. Du var på Idébaren, heter det. Jag har också varit där en gång.
Och då var det feminism, eller hur?
Ja, precis. Då var det feminism. Alltså, jag kommer inte ihåg vad... Det brukar alltid vara såna här spetsiga rubriker som har feminismen gått för långt? Eller något sånt där. Eller har antifeminismen gått för långt, kanske? Eller något sånt där. Och då var en del i det var att man skulle hålla uppe skyltar. Så här, en grön om man höll med ett påstående och en röd om man inte höll med. Och då ställde liksom moderatorn då frågan så här: är du feminist? Och jag var helt fullsatt. Och jag var den enda som inte var feminist i hela rummet. Och det är ändå ganska så här... Det är en ganska schysst selektion i liksom vem som kommer dit. Och jag var verkligen, jag kände mig, okej, nu förstår jag. För det var halvvägs in då. Men du var där igår och pratade om wokeism och extremism på universiteten.
Just det. Och mycket om cancelkultur också. Det var jag, Tobias Hübinette, Nathalie Lantz och Paulina Sokolov som utgjorde då panelen. Det är ganska tilltaget i tid, de här debatterna. Två akter med en liten paus emellan. Och fullsatt. Jag uppfattar inte som att det var som då när det du beskrev, att det fanns en, så att säga, en klar slagsida i publiken, utan här var det nog relativt blandat. Mycket universitetsfolk, mycket journalister. Det lär ha varit så att UKÄ var där också, vilket ju var bra.
Ja. Våra vänner på Universitetskanslersämbetet.
Ja. Precis. Ja. Men
säga att vi ska bara säga vilka de är också, för att alla är kanske, alltså Tobias Hübinette är väl typ nästan rikskändis, men han är docent i det här rullverken av, han är docent i interkulturell pedagogik och lektor i interkulturella studier vid Karlstads universitet, och Paulina Sokolov är konstvetare och kulturredaktör på tidningen Flamman, som är, jag vet inte, de är i alla fall socialistiska, men jag vet inte om de är inte full kommunist, är de inte. Och jag vet att hennes kollega Leonidas Aretakis, som är chefredaktör på Flamma, han satt i publiken och twittrade glatt. Och Nathalie Lantz är kulturskribent, doktor i hebreiska, i den hebreiska bibeln vid Uppsala universitet, och översättare från hebreiska. Och Anna-Karin Windhamn, du är ju då Ivar Arpis parhäst.
Ja, exakt. Och du omnämndes. Jag nämnde dig flera gånger, för att annars är jag ju inget, så att säga.
Nej. Som jag brukar säga till dig.
Ja, men det, två bara snabba observationer från gårdagens samtal då är att jag tycker att det har skett ett skifte i om man kan tillstå att det finns ett problem med cancelkultur eller inte i Sverige. För länge handlade debatten om att man, i synnerhet från vänstersidan, inte ens ville ta i detta ord eller kalla några av de många fall som finns som exempel på cancel. Du och jag har ju pratat innan om att det är politiskt gränshållande man kallar det istället, vilket är då en omskrivning för att man helt enkelt, det är korrekt att disciplinera de här personerna. De ska lära sig och veta inom vilka gränser de ska hålla sig och tänka över sitt språkbruk. Cancel är alltså, så att säga, rätt i det fallet.
Jag tror det var Rebecka Selberg, genusvetare, som myntade det. I alla fall populariserade hon det begreppet. Att nej, det ni kallar förintelseläger, det är inte alls det. Utan det är bara en ansamling av glada människor som har valt att bo där. Det är liksom motsvarande eufemism ungefär. Jaha, ja. Att man cancelar människor för att de har lite fel åsikter. Nej. Det handlar om att vi är mer moraliska och bättre med. Det är bara lite gränshållande mot de här hemska, onda människorna. Sådär.
Ja, precis. Men nu, i alla fall i denna lokal igår kväll, så var det ingen som i panelen, i alla fall, vad jag uppfattade, uttryckte att cancel är någon slags myt eller ett falskt påstående, utan det finns sådana problem. Sen var vi oeniga i vem det är som då oftast blir cancelad, där vänstersidan mer uppfattade som att det är de som riskerar att bli cancelade av högerkrafter, och inte då att det är vänsteraktivistiska eller vänsterextrema krafter som, så att säga, försöker disciplinera forskare som inte bejakar deras teoribildningar.
Hur fick de ihop? För det här var då, jag läste Leonidas Aretakis då, vår vän på Flamman, och med kollega till Paulina Sokolov som satt i panelen. Han citerade Tobias Hübinette som sa då, enligt Leonidas Aretakis, allting ligger på nätet också, man kan se efterhand. Om det är några som drabbas av hot och hat är det de som forskar om feminism, rasism och klimat, sa Tobias Hübinette. Och det tyckte ju då Leonidas Aretakis var bra. Och det var ungefär, det var det som är deras linje då.
Ja, och det följer ju den här spåret som du har varit inne på i din granskning av Åsa Wikfors. Alltså det är en mytbildning kring att det är de forskarna som är mest utsatta, när det i själva verket inte riktigt finns belägg för att säga att det skulle vara på så vis. Den studie som är gjord vid Nationella sekretariatet för genusforskning av David Brax visar ju snarare på då att det kanske är inom de fakultetsområdena, samhällsvetenskaplig forskning, men att så att säga kunna slå ner på vilket exakt ämne det är går inte, eller hur? Mm. Och du har närstuderat den.
Ja, de förnekar inte att cancelkultur finns, men de menar att till skillnad från så som det har låtit från sådana där högerspöken som Anna-Karin Windham och Ivar Arpi till exempel, så är det vänstern som drabbas framförallt då.
Ja, det skulle kunna till och med vara på det viset att det är du och jag som driver på den här typen av cancelprocesser då mot deras fränder. Samma typ av glidning skulle jag säga, eller ometikettering av ett av de fenomenen som var huvudingången för debatten, skedde. Nämligen woke-begreppet, eller woke-ism. För där är det ju samma, att man har inte riktigt velat man har inte riktigt velat använda det begreppet överhuvudtaget. Det finns inget woke. Det är bara någonting man hittar på för att racka ner på viss typ av forskning eller racka ner på viss typ av engagemang för marginaliserade grupper. Men i går kväll användes det här begreppet också från då till exempel Paulina Sokolov, men då valde hon att säga att wokeismen, det är det som sker i Florida framförallt nu. Det vill säga att man, den politiska ledningen där, är engagerad i att förbjuda viss terminologi, vissa böcker eller vissa typer av bilder som visas i undervisning och liknande. Där börjar wokeismen. Och jag håller med.
Så att de som är då liksom, det är Ron DeSantis som är guvernör där, och han har instiftat Stop Woke Act, tror jag den heter. Alltså lagstiftning som går emot, man har förbjudit till exempel critical race theory i grundskolan och förskolan. Men hon menar då att det är det som är innan det, så att säga, den motreaktionen.
Nej, det startar så att säga där. Där är kraften. Den kraften vill man gärna stoppa. Den utvecklingen vill man gärna stoppa. För vi vill ju inte ha förbud mot viss typ av litteratur. Vi vill inte ha förbud mot viss typ av teoribyggen eller frågeställningar eller tankegods, var det än kommer ur. Utan ordet ska ju vara fritt, säger vänstersidan då. Och så missar man hela den långa process som har pågått innan, där de själva i hög grad har drivit den här formen av name and shame och att smutskasta personer som då använder fel ord, eller att man använder ett visst begrepp när man är, om man inte är rasifierad, då får man inte säga vissa saker och så vidare. Någonting kan uppfattas som kränkande, ta bort det ur litteraturlistan då. Det här är ju två parallella rörelser, där det som sker i Florida är en reaktion på det föregående, så att säga. Det är en reaktion på woke. Det är därför den heter Anti-Woke Act. Mm. Jag är ingen vän av någon där här, men det är falsk historieskrivning att så att säga starta i Florida. Mm, så det ska man vara observant på. Att det är det som kommer att vara, gissar jag, det är min prognos. Det är så det kommer att låta framgent nu när vi pratar om det här. Då börjar det i Florida.
Jag tror att man gör sig själv en otjänst som vänster om man gör det också. Om man gör det av taktiska skäl, där du egentligen vet att det du säger inte stämmer, så tror jag att du kan säkert vinna någon poäng på det där. Men strategiskt, om du övertygar andra i vänstern om att det är så det går till, så kommer du ju inte utrustas med liksom bra argument för för din egen sida. Men det här går ju lite, jag har läst några nya böcker om det här som har kommit till USA. Vi har pratat om de här människorna i podden tidigare och skrivit om dem. Men där, en av dem är Christopher Rufo som har skrivit en ny bok. Och så Yasha Monk har skrivit en annan bok som också handlar om Identity Trap. Coleman Hughes har skrivit en bok. Alla de här böckerna har kommit precis nu. Men någonting som de alla återkommer till är just det här att du brukade vara stolt över att vara woke. Och det minns jag också, alltså för kanske 10 år sedan, något sånt där. Så handlar det ju om att du är vaken inför strukturerna i samhället. Du är vaken inför stay awake liksom. Och då kunde du använda det som en hashtag på Instagram, oironiskt. Och,
jag minns den djupa tiden, jag minns den som igår.
Ja, men då var det ju någonting som du faktiskt stod för att det finns en etymologiskt liksom att du är vaken för att typ så här, du tror inte längre på så att säga den färgblinda antirasismen. Du tror inte längre på de här myterna liksom. Du är woke, du har vaknat, du ser igenom den här liberala ideologin. Men nu så har man då ända sedan 2-3 år tillbaka när kritiken också har mobiliserat efter Black Lives Matter och det som blev eftermälet där, så har man börjat säga att det finns inte. Och vi vet inte, vad pratar ni om? Samma sak med när någon säger att critical race theory och kritiserat det, vilket Christopher Rufo har varit den som har mobiliserat föräldrar över hela USA. Han har varit den som har påverkat politiker. Han är också har haft Ron DeSantis öra i Florida och inspirerat till den här Stop Woke Act, även om det inte är han som såklart har lagstiftat. Men då har de sagt, nej, vadå, menar ni Derek Bells teorier inom juridik? Det finns ingen, så att när du säger att de undervisar critical race theory i förskolan och grundskolan, menar du att de läser då de här juridiska papers då? Och nej, det är inte det man menar. Men då har de menar i alla fall att det här har gjort att man har målat in sig själv i ett hörn där du får väldigt dåliga argument på vänstersidan. Alltså det har inte varit dåligt för de som är kritiska mot woke och critical race theory. Utan tvärtom. För att du kan inte försvara din egen position om du förnekar att du ens har en position.
Ja, just det. Då kanske det var en dålig idé att vi talar om detta nu inledningsvis. Så att vi, nu har vi, om det finns några riktiga före detta woke som identifierade sig som woke tidigare men som nu förnekade, som lyssnar, då får de uppgifter här om att det är en dålig ställning att ta. Det försvagar dem snarare än stärker dem.
Ja, precis. Jag tror att om det är någon sån som lyssnar där ute nu, så kom ihåg att det finns hjälp. Det finns hjälplinjer ni kan ringa och komma på bättre tankar.
Det rör på sig i alla fall. Det mobiliseras på olika sätt och den som är intresserad av de här frågorna ska lyssna särskilt till hur ord omkodas i den diskussionen som gäller till exempel universiteten och extremism, cancelkultur och så vidare. Det är i alla fall min spaning. Men du, vad har du tänkt på under veckan som har gått? Det är ju stora saker som har skett runt om oss.
Precis, jag har tänkt på NATO som alla andra.
Har du hissat flaggan?
Nej, men det är så här, det är så konstigt med NATO-frågan för mig. För att jag har ju varit en varm förespråkare för att Sverige skulle gå med i NATO i många, många år. Och ganska länge så var man i en minoritet i Sverige. Och det var man van vid. Och det spelade liksom ingen roll med fakta kändes det som, utan det var som en liksom som kulturellt bara i ryggmärgen på folk. Folk ändrade inte uppfattning och det kanske är den här som Jonathan Haidt har pratat om och andra också, men att du tänker inte kan jag ändra min uppfattning här, utan man tänker måste jag ändra uppfattning. Så har det varit lite med NATO-frågan och om man vet, Mikael Holmström skrev en bok som kom i början av 10-talet där han hade kartlagt liksom Sveriges relation till NATO efter kalla kriget fram till våra dagar, och där visade det ju att vi har ju varit de facto varit en del av den västliga försvarsalliansen och vi har varit redo att ta emot NATO under alla de här åren, men det här var någonting som man höll hemligt av förklarliga skäl. Men en konsekvens av det har ju också varit att folk har verkligen trott att vi är alliansfria. Mm. Så att nackdelen med att hålla saker hemligt är att människor inte förstår vad det är för värld de lever i. Vi har aldrig varit alliansfria under hela den här perioden. Formellt har vi varit det. Men vi har haft löften och vi har haft väldigt täta band till USA under hela den här perioden utan att det har kommunicerat med medborgarna. Och det har ju liksom, när man vet det så blir man ju så här, hur kan det då vara så att folk tror att vi ska, att vi kan fortsätta vara alliansfria nu?
Det är någonting jätteintressant i just det där glappet mellan den politiska praktiken och de faktiska överenskommelserna och samarbetsformerna och då å ena sidan och å andra sidan det politiska talet till medborgarna. Hur man talar om Sverige och vad som är Sveriges särmärke och vad som är en del av den svenska identiteten och självbilden när det gäller neutralitet eller samarbete då. Och det är ju inte någonting som är, alltså jag tycker det är så intressant att det där också avtäcks så sent på något vis. Alltså att Tage Erlander talade ofta om hur väl den svenska neutraliteten och alliansfriheten tjänade landet. Samtidigt som han då i sin dagbok skriver om hur det här är dimridåer. Att det ordet till och med används. Detta är dimridåer då för befolkningen. Därför att det faktiskt, som du sa, utvecklade samarbetsavtal och olika former av någon slags begynnelse till allians med NATO. Mm. Och sen Olof Palme, om man går längre fram då, hans tydliga kritik mot USA under Vietnamkriget. Och där man så att säga levlade upp lite i tonläge. I att ta ställning och inte vara neutral verbalt i alla fall. Samtidigt som, om jag förstår det rätt, han uppmanade den svenska militären att utveckla och hålla en maximal kontakt med just den amerikanska motsvarigheten. Alltså basen i NATO då. Och
det är konstigt. Men alltså, där Finland hade ju en finlandisering kallas det ju. Det vill säga, du har förlorat ett krig mot en gigantisk granne som ganska nyligen också hade kontroll över ditt territorium. Du har blivit av med landområden. Människor har fått flytta från de landområdena, Karelen. Och du ska försöka upprätthålla en slags relation till det här landet utan att bli svald av det som övriga östblocket blev. Okej, hur gör man? Ja, man gör det genom att internalisera den andres intressen och inte provocera i onödan. Och man försöker hela tiden att behålla en god relation på olika sätt. Även om det är förnedrande. Det är finlandisering. Och i Sverige hade vi något liknande. Fast i Finland verkar man ha varit medvetna om det. Mm. Yeah. Vi hade något liknande. Men vi har inte förstått riktigt hur mycket det var så. Utan vi har kunnat gå i illusioner och gå runt och vara stolta. Det kunde de inte i Finland. Men vi har kunnat gå runt och vara stolta. Samtidigt som vi också har haft, inte kunnat, kanske vi har uppfattat som att det skulle vara en provokation att gå med eller någonting. Men vi har de facto varit nästan medlemmar. Men nu har vi i alla fall, nu är vi med. Nu är vi NATO-medlemmar. Och det är intressant för då har man ju ställt frågor om det här. Novus är den senaste som gjorde en opinionsundersökning där de frågar då, anser du att det är rätt eller fel att Sverige nu är medlem i NATO? Och 60% svarar att det är rätt att vi är medlemmar i NATO. 12% svarar att det är fel. 17% svarar vet ej. Och det är ju en förkrossande liksom, majoritet då. Mm. Om man väger in då hur få som säger att det är fel. Och men om du kollar bakåt på, liksom, på SOM-institutet har ju ställt de här frågorna liksom sen 1994 åtminstone. Och det finns ju säkert ännu längre tillbaka. Mm. Och då är det ju, har det ju varit fler som tycker att det är ett dåligt förslag fram till 2014. Och sen var det liksom, gick det upp där precis vid annekteringen av Krim till att de som tyckte att det var ett bra förslag låg då på 40%. Dåligt förslag låg runt strax över 30% och varken eller. också strax över 30. Så det var liksom inte en majoritet som tyckte det var bra. Men sen sjönk det ner igen när Krim, man glömde Krim. Och sen var det ju pågående strider i östra Ukraina. Men det här glömde man i Sverige. Och då blev det återigen en majoritet som tyckte varken eller. Även om de som tyckte det var ett dåligt förslag låg ganska konstant. Men de som tyckte det var ett bra förslag sjönk ner och låg lägst då. Det, tills fullskalig invasionen av Ukraina. Då hoppade opinionen från då att liksom, de som tycker att det är ett bra förslag alltid har varit liksom, av de tre svarsalternativet varit färskt, säger man inte. Men jag vill säga det. Så jag hoppade upp till att 64% tycker att det är ett bra förslag.
Mm.
Och bara 14% tycker att det är ett dåligt förslag. Och bara 22% tycker varken eller. Men det är först efter invasionen.
Ja, fast, eller är det invasionen som driver det? Jag skulle vilja lansera teorin att lika betydelsefull är Socialdemokraternas beslut att säga att vi får överge alliansfriheten och neutraliteten. Den tjänar oss inte längre. Nu är vi också för att vi går med i NATO.
Mm.
Det sker ju ett skifte där under 22. Mm. Du minns säkert Hultqvists väldigt tydliga deklaration att det blir inget NATO så länge jag är försvarsminister. Det blir ingen ansökan om medlemskap i NATO så länge det är en socialdemokratisk regering. Och så gick det några månader och så ändrade man sig.
Det är så fullkomligt. Att han var ju så, alltså det var ju inte bara det att han sa
han var bombsäker verkligen.
Han var så, det blir ingen NATO med ansökan så länge jag är försvarsminister, så länge socialdemokrater, så han var ju extremt tydlig med det. Och sen några veckor senare så ändrade han sig.
Nej, han ändrade sig då. Och då tänker jag, den opinionsförskjutning då som du gav exempel på där, sammanhänger den med att vi är väldigt benägna att följa det, alltså följa någon slags partilinje här. Alltså om partiet skiftar, partiet man röstar på, växlar, då följer man det. Då tror man också att det är det bästa för Sverige. Annars så sammanfaller då, om inte det stämmer, så betyder det att då sammanfaller en stor del av befolkningens egna helt individuella försvarspolitiska ställningstagande sammanfaller med det försvarspolitiska ställningstagande som det socialdemokratiska partiet gör. Jag tror att det finns liksom någon slags följarmentalitet här också, som inte är riktigt så väldigt klädsam kanske för det svenska folket.
Jag tror att det kan säkert finnas en sån aspekt där. Jag tror mer på att verkligheten påverkar de människor, alltså inte socialdemokraterna.
Nej. Utan man blev rädd. Man inser så här, vi klarar inte detta själv.
Ja, alltså om man kollar bara de veckorna hur opinionen förändrades. De har mätt då hur opinionen förändras från innan invasionen och sen framåt. Så går det liksom från 29-64% då enligt sommarundersökningen mellan hösten 2021 och 2022. Och då är det så här, jag tror inte att man kan säga... jag tror det är svårt att säga exakt vad det är som driver det, men för att socialdemokraternas väljare liksom påverkas såklart av att, ja, men att partiet de röstar på svänger, och att liksom, ja, om Peter Hultqvist plötsligt säger att jo, men vi ska gå med, då de som har litat på honom, då kanske de och hållit med honom och tagit rygg på honom, då kanske de, det är inte otroligt att tänka sig att då följer de med honom i förändringen också.
Ja, men det är precis det jag menar.
Ja.
Det här är ju, alltså, i den undersökningen du tittar på skriver man också att det här är den största opinionsförskjutning från ett år till ett annat som institutet någonsin uppmätt.
Mm.
Och det sammanhänger ju också med någon slags identitetsskifte här. Alltså självbilden, identiteten som tidigare har varit i alliansfria neutrala Sverige ändrar så radikalt från ett år till ett annat. Och det kan man ju spekulera i då, vad spelar det roll för också andra aspekter i hur vi ser och förstår oss själva? Tror du det? Eller är det här en enkel sak egentligen? Är det liksom inte någonting att orda om?
Alltså jag tror att när det gäller såna här avgörande händelser då är det oftare människors stora folkgrupper som ändrar uppfattning och driver politiken framför sig än tvärtom. Och det kunde man se i migrationskrisen. Då var det omöjligt, tyckte politiker, partipolitiker och andra. När man läser intervjuer som gjorde med dem i de här utredningarna som Riksrevisionen gjorde och enmansutredningar om migrationskrisen och hanteringen, så kan man se liksom att opinionsläget var en faktor i sig. Och när det sen svängde det jättefort och otroligt mycket på ett liknande sätt som NATO-opinionen, och då ändrade sig politiken. Och det säger ju kanske, jag tror, jag har tyvärr då den här känslan av att politiker ska vara våra ledare, men det är de inte alltid när det verkligen behövs. I alla fall finns en sån tendens att man följer händelserna snarare. Man är en galjonsfigur för samhällsförändringar. Och här i NATO så är det ju det som gjorde att Socialdemokraterna svängde på rekordtid. Det var att de uppfattade, tror jag, att folkopinionen plötsligt hade svängt radikalt. Och de skulle gå in i en valrörelse till valet 2022. Och var då ha en förlorande hand gentemot Ulf Kristersson och det som blev tidigare partierna, men de skulle ha en förlorande hand där i de här frågorna och inte kunna försvara det, och då ville de desarmera den frågan. Så det uppfattar jag är liksom en sväng. Men jag tycker en annan intressant sak i det här, det är att i samma undersökning med från Novus som kom nu då, så säger 43% att de är för att svenska soldater ska kunna strida utomlands. Och 34% anser att det är dåligt. Ungefär var fjärde vet inte om det är bra eller dåligt. Mm. Och då har vi liksom 17% som skiljer då de som säger att det är rätt att Sverige är medlem i NATO. Men 43% som säger att svenska soldater ska kunna strida utomlands. Om man då, det är inte exakt, man kan inte göra så här rent statistiskt, men vi gör det ändå, att man säger att de här 43% ingår i de här 60%. För det kan vara folk som tycker att det är fel att Sverige gick med i NATO. Men nu när vi väl är med i NATO, då ska vi absolut skicka trupper utomlands. Så det är inte säkert att man kan göra så här. Men man kan då ta de här 17% i skillnaden mellan 60 och 43. Som tycker att vi ska vara med i NATO, som är en försvarsallians som är uppbyggd kring artikel 5. Det vill säga den här musketörparagrafen, en för alla, alla för en. Men vi tänker inte, vi vill gärna ha hjälp, men vi tänker inte hjälpa till.
Nu är vi med, det räcker så.
Vad tänker du, är det liksom en, vad säger de här 17% dig?
Nej, men jag tror att det där är en slags stegvis tillvänning som kommer behövas nu. Att det kanske var ett stort kliv att ta och tänka att ja, okej, vi får gå med då. Det är tvunget. Mm. Det kanske är tvunget att vi bygger upp vårt försvar lite mer. Men sen är nästa stora hack att passera och ta sig upp på då, det är att kunna tänka tanken att Sverige faktiskt, eller våra soldater då, ska för någon annan göra någonting. Det, där är vi kanske inte. Där är inte alla procenten riktigt ännu. För det innebär ju då också ställningstagande i krigssituationer och konflikter som inte direkt kopplar till Sverige och svensk säkerhet.
Det
tror att man har svårt för. Vad tror du?
Ja, men jag tror det beror på vad, när man säger utomlands, vad tänker man sig?
Är det Danmark?
Turkiets östra gräns och att man ska kväsa ett kurdiskt uppror. Är det något sånt man tänker sig? Liksom? Ja, men då är det ju heller inte någonting som där Sverige kommer behöva skicka soldater med störst sannolikhet, för att Turkiet skulle aldrig vilja ta emot det. Däremot kan det ju vara så att om artikel 5 utlöses, så kan det vara så att man behöver skicka assistans på olika sätt. Det behöver inte vara soldater, utan det är så här, av var och en efter förmåga, till var och en efter behov, lite så.
Men för det första, man måste ju komma ihåg också att artikel 5 har bara aktiverats en gång, om jag förstår det rätt, och det är efter 11 september. Så att det här en för alla, alla för en, vet vi inte riktigt 100% hur det funkar. Om det gäller i varje skarpt läge. Johan Wenström, statsvetaren, som också är på Försvarshögskolan nu, menar ju att det ska vi inte alls vara säkra på. Det som sker i ett artikel 5-läge är snarare att det blir ett möte först. Och så får man göra en avvägning då, där det kanske kan bli så att man inte helt enkelt skickar trupp dit. Sen så finns det ju den här delen också, tror jag, när nu ska Sverige skicka 800 soldater till Lettland. I tanke då att den styrkan ska avskräcka Ryssland från angrepp mot NATO-allierat land. Och då kan man ju tänka sig att det finns de som tänker så här, 800, då är det ju inte så många kvar här. Vi behöver dem hemma. Alltså att man vill skydda här först och främst. Så att det är precis som du var inne på, inte för långt bort, och vi måste se att det är liksom nära vår gräns. För så långt sträcker sig inte den svenska solidariteten och beredvilligheten att hjälpa till de NATO-allierade då. Och vi har ju ett kast, vi har inte ett kastförsvar, men vi har ett decimerat försvar. Vilket gör att 800 soldater är ganska många som försvinner då för att ta post någon annanstans.
Ja, och sen är det, man deltar i försvarsplaneringen nu då, kommer man göra. Och då är det ett antal officerare som ska skickas till NATOs högkvarter. Ja, och så det är ett redan skralt försvar. Alltså, det är, ambitionen i försvarsmakten är god. Och målsättningen tycks vara att vi ska rusta upp av allt att döma. Men det här innebär också att våra resurser blir mer utspridda. Och det, så att om man ska tolka det välvilligt och inte bara tänka att de här 17% inte har tänkt efter riktigt vad det är, vad NATO är.
Vad det vi har gått
med.
Det
ju så att, nej, exakt. Men då är det ju så här att okay, men vi har ju knappt resurser att försvara det egna territoriet. Ska vi då skicka trupp utomlands också? Och det där finns det ju en... Det, om man tänker så tror jag att bara för att man har gått med i NATO så är inte allting löst. Det har funnits en sån tanke, tror jag, kanske i den gruppen som jag själv har tillhört länge, att vi ska gå med i NATO. Men det är fortfarande så att du måste kunna sköta saker själv, du måste kunna bidra på olika sätt. Det är också så jag tolkar. Donald Trump har ju sagt det här om att om Ryssland vill attackera NATO-allierade som inte lever upp till sina åtaganden, så gör vad du vill. Det är min attityd, har han sagt. Och det där har ju tolkats, jag tycker att det är såklart liksom oroväckande uttalande. Men det han har sagt är egentligen en variation på det amerikanska presidenter har sagt i många år. Och ingen har lyssnat i Europa så gott som. Man har inte levt upp till 2%-målet. Man har inte levt upp till sina egna åtaganden. Sen är det också lite så här att USA har inte velat allt det att man ska göra det. Man vill inte ha konkurrens. Så det är så här, det är en komplicerad relation. Men när Donald Trump har sagt det nu, så har det ju blivit lite mer eld i baken i Europa. Det vill säga, han är den första amerikanska presidenten som någon faktiskt har tagit på orden här. Att det är en allians och då måste ni bidra. Amerikanska skattebetalare ska inte stå för Europas försvar. Det får era skattebetalare göra också, ja, i större utsträckning. Och det där tror jag är liksom att man går med i NATO, men vad är NATO nu?
Men apropå just det storpolitiska spelet, men också det lokala politiska spelet kring detta med hur NATO-medlemskapet och de förpliktelser som följer av det ska betalas och konkretiseras, så tycker jag Centerns nyligen gjorda utspel i frågan är intressant, i fråga om hur pass ärligt menat någonting är, eller om man tillgriper NATO för att på något sätt profilera sig eller hitta en fråga som kan vara då partiets fråga. Du har sett att Demirock har uttalat att det bör vara 3% av BNP som ska gå till försvaret. Vi ska inte nöja oss med 2 eller 2,5, utan hela 3% ska det vara. Han har gjort en film där han refererar till den klassiska repliken "håll gränsen", som ju Torbjörn Fälldin sa i samband med ubåtskränkningar för länge sedan. Håll gränsen, det är viktigt. Och i den här lilla filmen så säger Demirock att våra värderingar, vår frihet, vårt sätt att leva, ditt och mitt liv är värda att försvara. Håll gränsen. Och det utspelar sig samtidigt som Centerpartiet fortsätter att dyka opinionsmässigt. I senaste undersökningen så ligger de på strax över 3%. Det kanske är därför de tycker att 3% ska gå till försvaret. För det är ungefär så många procent partiet har.
Ja, du tänker så.
Jag försöker hitta logik här. Men det finns så att säga ingen riktig sakfråga som Centerpartiet har som sin. De man hade tidigare är på något sätt körda eller hela fältet har ändrat sig så att då behöver Centerpartiet också ändra lite i sitt partiprogram och i sina profilfrågor eller hjärtefrågor. Tror vi på det med Rock här? Eller vad är din uppfattning?
Nej, det gör man ju inte för att det kommer... Det kan säkert vara så att han säger att han menar det om han tror att det kommer ge utdelning politiskt. Att det kommer bli så att han menar det och att hans parti menar det på grund av det här. Att det blir som att, ja, att han leder utvecklingen i sitt parti om det blir liksom testballongen blir lyckad här. Och de får komma till tal så det blir liksom, så blir de ett försvars... parti inom vänsterkoalitionen då liksom. Men det är ju inte en fråga där de har utmärkt sig överhuvudtaget och han har inte utmärkt sig tidigare. Det här har ju inte varit på inget sätt en fråga där de har på något sätt drivit utvecklingen framför sig. Och sen, men jag menar lite så här positiv kan man väl vara i att det är så nu man uppfattar att man kan
hämta röster, liksom, hämta väljare.
Precis. Mm. Att det är där vi är på något sätt. Att de gör analysen. Att här finns röster att hämta.
Jo, precis. Och det är väl lite i anslutning till där vi började tala. När vi pratade om helt andra frågor. Men med det här med cancel och woke. Och hur terminologi eller begrepp plötsligt bejakas. Och inte längre avfärdas. Så kan man ju se här hur då den militära upprustningen. Och vikten av ett försvar inte längre är. Alltså det är snarare... skumt om man då hävdar att nej, det behöver vi inte alls. Det är nedrustning är det vi ska satsa på. Det är en skum position att ta.
Precis, och det var inte det. Och det här är också så här, det är lite, allting går så otroligt fort. Man måste komma ihåg att det har varit en helt rimlig ståndpunkt, har det uppfattats som, under hela liksom, mitt vuxna liv egentligen. Och att man har sett försvaret som någonting det krigshetsande och försvar, alltså sådär. Och nedrustning är det sunda, fred är det man ska jobba för. Och det har ju såklart de som är för ökade försvarsutgifter också tyckt. Det är bara det att man tror inte att man uppnår fred utan ett försvar. Men nu har det faktiskt blivit så att de rösterna har också visat sig delvis... som har en mycket mer extrem agenda än vad man kanske trodde. Så att även när det här kriget pågår i Ukraina, även med Rysslands invasion, så tycker de att man ska rusta ner en del av dem. Och de tycker att man ska, och då blir det ju någonting annat. För då har du ju, om du har en tanke med nedrustning och fred och diplomati, och den är att du ska få till exempel Ryssland att också göra det. Då har du i alla fall ett mål med det som är relaterat till en motpart. Men om du fortsätter med det trots att motparten visar sig vara helt oemottaglig för det. Då säger det ju någonting om dina motiv från början. Då har ju inte de i den här världen att göra. Eller om de har det så kanske de är ryssvänliga så att säga snarare. Mm. Och om det inte är det, om det har att göra med en kanske belöning i himmelriket, att du gör det för ett högre mål, ett transcendent mål. Men då är det ju någonting annat än vad man kanske trodde att det var innan.
Ja, precis. Och det finns ju, de gör en återkommande sån här reportageserie på Aktuellt som heter Sverige rusta. Där man då får besöka olika delar av försvaret och se på där man nu plötsligt börjar ta in värnpliktiga igen. På förläggningar och logement som har varit helt avvecklade. Det har varit andra verksamheter där eller så har lokalerna varit tomma. Och när man följer de här inslagen och lyssnar till de ex-militärer eller pensionerade militärer som nu plötsligt är då tagna i tjänst igen för att vara aktiva i utbildning. Och när de berättar om hur detta lades ner och hur övertygad man var om att det här behövs inte.
Det finns inga soldater mer. Det finns inga gevär. Och ingen känner längre till det ordet militär.
Nu är världen sådan att vi behöver inte alls de här försvarsavdelningarna och förläggningarna. Det var en... avdelning bland annat som tränade då krigsföring i vintertid och hade på sig gamla skidor som alltså gick tillbaka till, de var verkligen urgamla, men principen var just att de skulle lära sig att åka också på den typen av skidor. Så att det skulle inte vara liksom den senaste sorten, utan det skulle vara motstånd verkligen i alla delar av den utrustning de hade. Och så det fanns någonting så tragiskt i hur man då just och se den här avvecklingsprocessen och höra den igenom berättelserna från ex-militärernas som naturligtvis förstod att det här är galet. Det här är helt liksom sinnesrubbat att lägga ner detta. Men uppenbarligen var det ju någonting då som besjälade väldigt många, både på höger- och vänstersidan. Moderaterna är ju de som verkligen bär ett tungt ansvar för det som skedde med det svenska försvaret. Och det gör mig faktiskt alltså genuint upprörd över detta. Det gäller naturligtvis också de här nedlagda förråden av reservförråd för mat och liknande, eller sjukvårdsartiklar och allt sånt. Det är ju samma typ av naiva idé om att i den världen vi är nu, den bästa av världar, där sker inga krig. Där blir det aldrig brist på någonting. Där kan alla komma, allting komma bara just in time.
Jag tänker på...
Blir inte du förbannad på det?
Jo, jag blir förbannad. Och jag, samtidigt så blir jag sådär, okej, men hur... Det finns, man lever alltid på något sätt i två världar samtidigt. Man kan inte göra sådana här uppdelningar, men jag gör det ändå. Och det är liksom den ena världen som är... Det är världen som man vill att den ska vara. Som man hoppas... Ja, precis. Som man hoppas att den ska vara. Och å andra sidan... liksom, ja, men den världen när framtiden som man ser när barnen leker och skrattar, eller man är bara så här, det är den bästa av världar på något sätt. Det är det man strävar mot hela tiden. Å andra sidan så lever man i världen som den faktiskt är, och så som man kanske faktiskt tror att det är, även om man ogillar det. Och den liksom världen är alltid med en, ungefär som öknen i Las Vegas, alltså
den är, det är där, så här,
du kan ha, den är där bara. Visst, du sitter i kasino, det är aircondition och allting, men det är en öken ni sitter på, och det är en realitet i det hela också. Saker och ting kan gå åt helvete och så är det öken igen. Men jag tycker det är väldigt svårt själv att veta vilka delar av mitt eget tänkande som är det ena och det andra. Vad är önsketänkande och när är man för? För att den andra världen är också verklig delvis. Alltså det vi kallar naiva. Mycket av det där är också verkligt. Det är bara det att om du glömmer den andra världen. Om du glömmer att det är byggt på öknen. Att det, är så här, det finns vissa saker som är realitet. Om du glömmer det så kommer du bli av med det där, den här drömmen. Du kommer bli av med de här andra sakerna.
Men tror du inte det har att göra med att de tidsperspektiven är så korta? Alltså att nu kan vi ju se då där vi står nu att kalla kriget försvann, att östblocket löstes upp, föll. Hela den processen, vi ser den i, inte som ett tillstånd som ska vara för evigt, utan vi kan så att säga se, det här var en period då vissa hot desarmerades. Vissa länders utveckling såg ut att gå i en mycket lovande riktning för oss. Men vi glömde just den där liksom, det långa perspektivet där man vet att det finns inget sånt statiskt tillstånd. Utan, förstår du vad jag menar? Att det är så att säga, det är de här lyckolandet eller lyckotillståndet. Det, att man tar det för att vara ett evigt tillstånd snarare än att bara vara just en pust i historien.
Och det har vi väl. Jag tror att man har den tendensen. Det är väldigt svårt att veta vad som kommer. Det är lätt i efterhand också att vara efterklok och allt sånt där. Och om vi hade haft bibehållna försvarsutgifter på runt 3% av BNP under hela den här perioden, nu hade det ju varit toppen. Men vad i den övriga samhällsutvecklingen hade vi gått miste om då? Hade vi varit, för vi har ju, svensk ekonomi under den här perioden, efter 90-talskrisen i alla fall, har ju gått väldigt bra. Och vi klarade oss bra under finanskrisen och sådär. Men vad hade vad hade fått stryka på foten under de här åren?
Ja, det är en bra poäng. Mm.
I så fall. Mm. Och vad, så då har vi, hade vi haft kanske upp till 1,8% av BNP som vi hade fått ta från andra ställen. Mm. Skola, vård, jag vet inte, järnvägsunderhåll, vägunderhåll. Jag vet inte var vi hade tagit det ifrån. Inget av det här känns ju som fantastiska områden, men det är där vi hade behövt ta pengarna i alla fall. Och det kanske hade lett till lägre tillväxt. Och det är så här, det är väldigt många saker man måste tänka in här. Jag tror ändå att det vi gjorde var ett misstag, för att ett mentalt misstag. Mm. Där man trodde att världen så som den har varit kommer aldrig komma tillbaka igen. Kanske ändå hade varit rimligt att skära ner i försvarsutgifterna, men inte så mycket, och inte med tanke om att nu behöver vi inte längre försvara Gotland.
Nej.
Jag tänker bara, det finns en historisk parallell här. Känner du till den ungens svarta armé? Känner du till det?
Nej, du får hjälpa mig.
Svarta legionen heter det på svenska. Mm. Det heter Black Army på engelska. Jag sa det inte det, för det är ju AIKs supporterförening. Men det är under liksom mitten av 1400-talet fram till precis innan 1500-talet skulle börja, så hade Ungern den världens, liksom, Europas första professionella armé. Och det var för att försvara Ungern mot, bland annat mot osmanerna som expanderade på Balkan. Och den här armén, då, den svarta legionen, som hade för övrigt korpar som sin fana, för att kungen var Matthias Corvinus. Och Corvinus är då korp på latin. De vann i princip alla slag mot alla konkurrenter. Och inspirerade då Västeuropa till att ha mer professionella arméer. De slog Tyskland, de slog osmanerna, de slog alla fiender. Och de hade också en toppmodern armé. Det var de första som inkorporerade gevär och den typen av, tillsammans med andra typer av truppsorter och sådär. Gud vad jag inte kan det här med militära terminologin tillräckligt väl. Truppsorter, där satt den. Johan Wenström, han jobbar på Försvarshögskolan, men jag gör ta med fan inte det i alla fall. I alla fall, det var ju då en professionell armé, så att vilket inte var det vanliga på medeltiden. Så att det var ju ganska dyrt. Och det här gjorde ju då att adeln behövde bidra, och det ville de inte. Så det var mycket skatt som togs från adeln. Och direkt då när Matthias Corvinus dog, så bestämde sig adeln för att det här är alldeles för hög skatt. Kungen är alldeles för stark på vår bekostnad. Så de sänkte skatten med 70-80%. Och det här gjorde ju då att svarta legionen upplöstes. Och dessutom var ganska sura, så att det blev liksom en del att de vände sig mot delar av det egna landet då. Och sen bara några år senare så kom osmanerna med stor armé, men då fanns ingenting av det här kvar. Men däremot var ju adeln väldigt rik, för de hade ju kunnat hova in allt det de hade behövt betala i skatt innan. Men det hade de inte mycket för i princip hela Ungern erövrades av osmanerna. Så mycket för att lägga ner en fungerande professionell armé som kan försvara landet bara för att slippa betala skatt. Mm. Det gick inte så bra då. Jag frågade ChatGPT-4, den här AI-tjänsten från OpenAI, om det var nyliberalismen som förstörde The Black Army of Hungary. Och då rättade ChatGPT att det var en anakronistisk tolkning, men, sa den, jag vet inte om den är pedagog, men mycket av den kritiken som finns mot nyliberalism idag, det liknar argumenten som fanns då. Så att
det var kanske ibland, där den föddes då?
Exakt. Det är en sedelärande historia här om liksom eliter som inte är lojala med nationen, och även med vad som kan hända om nyliberaler får för mycket makt. Och det var allt för oss den här gången. Kul att ni är med oss och att ni skriver till oss på underallkritikpodd@gmail.com. Vi hörs om en vecka igen.